För många år sedan berättade en amerikansk evangelist för mig hur han och en evangelistkollega under en kampanj i London 1954 delade hotellrum. Och det var kallt i London. Och man la filtarna på sig, man la överrockarna ovanpå filtarna. Ovanpå det så la man golvets mattor för att hålla värmen uppe. Men, sa han, min vän hade ändå ingen ro. Han gick fram och tillbaka i hotellrummet. Natten igenom, timme efter timme, och suckade till Gud. Jag kunde höra hans bön från hans tyngda hjärta, där han gick och suckade. Gud, fräls människor. Gud, ge oss människor vid korset i den här staden. Han hade en sån oerhörd nöd att han omöjligen kunde sova. Den kampanjen ledde till det största andliga skeendet i England det här århundradet. Tusentals människor kom till tro. Och kampanjen fick förlängas till 3 månader. Evangelisten var då en ganska okänd person. Men hans namn var Billy Graham. Och slutade denna evangelist vän till honom. Jag är övertygad om att det var denna hans nöd för människors frälsning som gjorde honom till den världsevangelist han är idag. Utan kärlek som föder vånda och nöd så förs inga människor till Kristus. Utan kärlek som föder nöd och vånda så sker heller ingen kontinuerlig tillväxt i församlingen. Paulus skriver till Galaterna och säger, ni mina barn som jag nu med åter med vånda måste föda till livet. Intill dess Kristus har tagit gestalt i er. Utan kärlek som föder nöd och vånda och som i sin tur föder outtröttliga böner. Så kommer ingen väckelse. Så kommer inget andens utgjutande över församlingen eller över ett visst geografiskt område. Det har alltid varit så. Det har börjat med nöd. Och det har börjat med bön ifrån ett tyngt hjärta. Ett hjärta tyngt av nöd för människors frälsning. På hösten 444 före Kristus så satt en liten munskänk borta i Susans borg i det persiska världsriket. Och fick höra rapporten från Jerusalem om att judarna led stor nöd och smälek. Att staden var nedriven, portarna nedrivna och murarna. Och säger Nehemja, när jag hörde detta satt jag gråtande och sörjande i flera dagar. Och fastade och bad till himmelens Gud. Han förmådde ingenting annat. Och den bönenöden ledde till, ja det tog flera månader innan bönesvaret började komma. Men inom ett år så var det en stor väckelse i Jerusalem för handen. Men det började med en enda människas nöd för situationen. Långt borta ifrån händelsernas centrum. Han bad under sorg, han bad under tårar för situationen i Jerusalem. Och han själv fick vara med att jubla över Guds väckelse i den staden. Jag är rädd för att detta är någonting som är ganska sällsynt i vår tid. Nämligen att känna nöd för människors frälsning. Jag är rädd för att vi har blivit något för bekväma för att underkasta oss den obehagliga känsla som det dock innebär att gå och bära nöd. För människors frälsning. Idag ska vi kort betrakta en gripande illustration ifrån Paulus liv. I vårt studium genom Romarbrevet har vi bara kommit halvvägs egentligen. De 8 första kapitlerna. Och vi bodde länge i det 8:e kapitlet. Där Paulus sjöng sin jubelsång till Guds kärlek och trofasthet mot oss. I Kristus. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Vi har alltid Guds ständiga ledning. Vi är Kristi medarvingar. Det finns ingen skilsmässa någonsin för oss ifrån Guds kärlek. Så har han sagt. Men nu är det lika som han plötsligt hejdar sig när vi kommer in i det 9:e kapitlet. Hans hjärta lika som snörs samman. Och han delger oss en stor sorg som han ständigt bär på och som han omöjligt kan komma ifrån. Det finns en börda tydligen i hans liv som alltid tynger hans hjärta. Och han utgjuter nu för oss sin förtvivlan. Det gäller hans sorg över hans landsmäns ofrälsta tillstånd. Han säger, jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger icke. Därom bär mitt samvete mig vittnesbörd i den helige ande. När jag säger er att jag har stor bedrövelse och oavlåtliga kval i mitt hjärta. Ja, jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad från Kristus om detta kunde gagna mina bröder, mina främlingar, mina fränder efter köttet. Och i 10:e kapitlets första vers, mina bröder, mitt hjärtas åstundan och min bön till Gud för dem, det vill säga judarna, är att de må bliva frälsta. Läsarna av det här brevet kunde naturligtvis ha svårt att förstå varför Paulus skulle ha en sådan nöd just för judarna. Det var ju de som hade gjort honom så mycket ont. Och vi har läst genom apostlagärningarna hur gång på gång han möttes av mothug just ifrån judarna. Han hade ju för vana att först och främst gå till judarna med evangeliet var helst han drog fram i romarriket. Så gick han alltid först till synagogan för att utifrån gamla testamentets skrifter försöka överbevisa judarna om att Jesus som nu hade kommit var Messias. I det 14:e kapitlet kom han till Ikonium och talade i synagogan. Men de judar som var ohörsamma retade upp hedningarna och väckte deras förbittring mot de kristna bröderna. Och så blev det en folkstorm mot Paulus. Man ville misshandla honom och stena honom. Och man fick fly till Lystra. Och där blev det också väckelse men också motstånd. Judarna kom ifrån Antiochia och Ikonium, vers 19. Och drog folket över på sin sida och stenade Paulus. Och släpade honom ut ur staden i tanke att han var död. Man kan fortsätta att läsa i det 17:e kapitlets inledning. När han kommer till Thessalonika och går in i synagogan. Förklarar utifrån skrifterna om Kristus. Och bevisar att han var Messias. Några lät övertyga sig. Men, vers 5, då greps judarna av nitälskan. Och tog med sig alla handa dåligt folk från gatan. Och ställde till folkskockning och oroligheter i stan. Och trängde fram emot Jasons hus, en av de troende. Och ville draga dem ut inför folket. Paulus måste också fly från Thessalonika för att rädda sitt liv. Och det här går igen gång efter gång. Det är just de judiska bröderna som är honom till största besvär och största hinder när det gäller att sprida evangelium. Det var de som ville dra honom inför rätta så småningom för att få honom dödad. Och det var de som trädde upp med anklagelser i Jerusalem senare. Inför landshövdingen där. Och Paulus får vädja till kejsaren inför Felix. När judarna träder upp för att få honom dömd till döden i det fallet. Judarna var likasom fullständigt förblindade. På grund av högmod till stor del. Och på grund av sin kärlek till judarna. Så är det likasom Paulus. Hans bedrövelse blir desto större. När han betänker vad det är judarna går miste om. I sin blindhet. Och därför är det nu som Paulus med skärpa understryker att det finns inte en skugga till falskhet i det påstående som han nu gör. Att han nämligen faktiskt är så bedrövad för sina landsmäns skull. Han har verkligen en sådan nöd. Det är ingen överdrift. Han riktigt understryker att han verkligen talar sanning. Han åberopar 3 vittnesbörd. Jag talar sanning, säger han, i Kristus. Det vill säga, jag talar i egenskap av en som är förenad med Kristus. Han som är sanningen. Och när jag talar så är det lika sant som om Kristus själv skulle ha talat. Jag har verkligen en sådan nöd för mina landsmän. Jag ljuger inte. För det andra vittnar mitt eget samvete om att jag talar sanning. Och Paulus åberopar samvetets vittnesbörd. Ett samvete som i sin tur, säger han, är upplyst och helgat genom den helige ande, sanningens ande. Det är sant vad jag säger. Och Och så visar han oss i vers 2 vad det är som han så heligt vill försäkra oss om. Jo, att jag har stor bedrövelse. Jag har stor bedrövelse. Och jag har ständiga kval för mina landsmäns skull. Det grekiska ordet för bedrövelse är motsatsen till glädje. Han talar om ett sinnestillstånd där han går omkring med en ständig bedrövelse. Det andra ordet, oavlåtligt kval, uttrycker en fysisk antydan. En antydan om nästan fysisk smärta. En smärta som han nästan kände fysiskt i sitt hjärta. Så stark var hans sorg. Så stor hans bedrövelse. Det var någonting som han ständigt gick omkring och kände inom sig. Precis som föräldrar kan känna bedrövelse över sina barn. Detta är den man som uppmanar oss att ständigt glädja oss i Kristus. Och Paulus upplevde säkerligen själv fullständig glädje i Kristus. Men som människa hade han också, säkert också humor och kunde skratta, det tror jag. Men alltid fanns där inom honom samtidigt en gnagande smärta i hans inre. En sorg låg ständigt över honom. Hans landsmän hade inte fått uppleva frälsningen. Hans bröder efter köttet hade inte tagit emot nådens evangelium. Och han kunde inte vara riktigt glad i mänsklig bemärkelse. Sådant är det sanna kristna människohjärta. Samtidigt som den kristna människan kan uppleva högsta ro och frid, så finns det en ständig oro. Så länge hon vet att människorna i hennes omgivning inte har det gott ställt. Samtidigt som hon kan uppleva fröjd och glädje, kan hon på grund av sin gudagivna kärlek till medmänniskan inte vara fullständigt tillfreds. Ja, faktiskt går med en ständig sorg i sitt inre. Ändå, mina vänner, är jag rädd för att allt för få av oss saknar den här nöden. Nöden över människors olyckliga andliga tillstånd. Ärligt talat så är väl de flesta av oss egentligen ganska bekymmerslösa. När vi tänker på de här frågorna. Visst är vi glada över att människor blir frälsta och läggs till församlingen. Men jag tror inte att vi i samma grad har motsvarande bedrövelse över den som ännu står utanför. Det hör till den gudomliga naturen inom oss att vara högst bekymrade och bedrövade över andras olyckliga andliga tillstånd. Det borde finnas mera hos oss av en orolig och enträgen omsorg om andra människors frälsning. Det är först när vi får nöd för människor som vi blir effektiva i våra böner och som vi blir effektiva i vårt vittnande. Paulus lider för sina judiska bröders situation eftersom han vet vad Kristus har gjort för dem och eftersom han vet vad de alltså går miste om. Och hans bedrövelse för dem bara förstärks av det faktum att det var ju just Israel som var givet en sådan privilegierad ställning i Guds frälsningsplan. Men ändå är det just de som nu står utanför frälsningens välsignelse. Han är upprörd i sitt inre. Fastän Paulus med trons band var förenad med en ny familj, församlingen, så förnekade han inte de naturliga banden med sina landsmän judarna. Och det är så tjusigt, tycker jag, att se när människor, och det brukar ofta vara som en nyfrälsta, att de får en omedelbar nöd för sin omedelbara omgivning. För sin familj, för sina syskon, för sina föräldrar, för sina barn, för sina släktingar, för sina arbetskamrater. De får en levande nöd och ber ivrigt för dem i deras omedelbara närhet som ännu inte känner Kristus. Det är också vackert att se när invandrare kommer till tro här i vår församling, som vi har fått se, hur de får en nöd för sina ofrälsta landsmän och särskilt får ett hjärta för dem som de har naturliga band till efter sitt eget kött. Paulus kunde inte bara egoistiskt njuta av frälsningen och vara likgiltig för dem som aktivt tog avstånd ifrån Kristus. Hans kärlek förbjöd honom detta. Och i vers 3 uttrycker han djupet av sin kärlek när han säger: jag skulle önska att jag själv vore förbannad. Jag till och med bortkastad från Kristus. Om det bara kunde gagna mina bröder efter köttet. Mina fränder. Mina landsmän. Ja, Paulus önskan är givetvis hypotetisk. Det vill säga, han var medveten om att hans önskan var teologiskt omöjlig. Men det är ett uttryck för hans hjärtas känsla, ser du. För det första visste han ju naturligtvis att det var omöjligt för honom att plötsligt vara förbannad och bortkastad från Kristus. Han har just för oss givit oss det 8:e kapitlet. Där han har avslutat att han vet att ingenting någonsin ska kunna skilja honom från Guds kärlek i Jesus Kristus. Men om det bara ginge, så vore han villig att avstå sin egen frälsning. Om det bara kunde gagna hans bröder efter köttet. Visserligen visste han för det andra att det offret av hans egen frälsning inte skulle kunna leda till judarnas frälsning. Endast Kristi offer har frälsande kraft. Men han önskar likasom tillkännage för oss att han är beredd till vilket offer som helst. Bara det kunde gagna hans landsmän, judarna. Så att också de fick uppleva frälsningen. Det är den där situationen som vi som föräldrar ibland står. När våra barn är sjuka. Och jag är säkert det finns många här som är far eller mor. Som har stått vid sitt barns sjukbädd. Och tänkt så här när de har sett sitt barn lida. Om jag kunde få ta det på mig istället. Så att mitt barn slapp lida. Du vet att den önskan är omöjlig. Men du har ändå viljan där till att om det vore möjligt. Du mycket hellre skulle vilja bära sjukdomen än se ditt eget barn lida. Om det bara vore möjligt skulle jag vilja ta det på mig. Det är detta Paulus uttrycker, förstår du. Hans hjärtas ångest och nöd för deras situation. Om det bara vore möjligt att jag kunde ta på mig deras förbannelse, så gjorde jag det gärna. Bara det kunde leda dem till frälsning. Har vi den nöden? Har vi den nöden för grannarna i trappuppgången, för kvarteren runt vår kyrka, för arbetsplats, kamraterna? I andra Mosebok 32 så står det om gudsmannen Mose att när Gud var bedrövad naturligtvis också han över folket som hade dansat kring guldkalven och beredd att göra sig av med detta otrogna folk. Så vädjar Mose till Gud i vers 32 och säger: men förlåt dem nu deras synd. Var om icke, så utplåna mig ur boken som du skriver i. Om du inte kan förlåta dem, Gud. Om du kan inte göra det på något annat sätt, så utplåda mig i boken då. Och låt dem få stå där istället. Den store gudsmannen Mose och hans nöd för folkets andliga väl. Och många var de gånger då han föll på sina knän med sitt ansikte mot jorden. Och bad att Gud skulle ha misskund och förbarmande över det otrogna folket. Han hade nöd för Guds folk. Mot den här bakgrunden är det som vi kan börja förstå och ana Kristi kärlek. När vi kommer till Kristus, då heter det redan i profetian i Jesaja 53: det var våra krankheter han bar. Våra smärtor, dem la han på sig. Han såg oss i vår situation och han iklädde sig konsekvenserna av vårt uppror emot Gud. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull. Han var slagen för våra missgärningars skull. Straffet, näpsten, var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blir vi helade. När det kommer till Kristus så är det en verklighet att han faktiskt blev förbannad för vår skull. Han faktiskt blev skild ifrån Gud. För din och min skull. Och han utropar där i mörkret på Golgata: min Gud, varför har du övergivit mig? Jo, för din och min skull. Han blev faktiskt fattig för att vi skulle bli rika. Han gjorde sig fattig, en kärlek som handlade i nöd för människors situation. Han dog för att vi skulle få leva. Och med sina ord ger Paulus till känna att han nu, lika som var redo till vilket offer som helst. Och här är beviset på hans kärlek. Och mina vänner, endast den kärlek som är beredd att betala priset är verklig kärlek, som Urban läste ifrån 1 Johannes 3. Det stannar inte vid de fina orden. Det går vidare till handling. Ingen har större kärlek, säger Jesus, än den som ger sitt liv för sina bröder. Och så är vi också pliktiga att ge vårt liv för varandra. Paulus bedrövelse förstärktes av att det var just judarna som gick miste om frälsningen. Israel var ju Guds utvalda folk. Det var ju om dem som han hade bestämt sina syften. Syften som var intimt förknippade med Messias ankomst. Och nu hade Messias kommit. Men Israels folk hade inte tagit emot honom. Och genom sin hårdhet och sin egen otro var de nu avskurna från rikedomarna i Kristus. Genom Israel hade välsignelsen nu kommit in i världen och till välsignelse för alla folk. Men Israel själv stod utanför välsignelserna. De som först och främst var ämnade för välsignelserna. Och vad du har i vers 4 och 5 är en uppräkning av judarnas företräden. De är israeliter. De är Guds kämpar, som namnet betyder. Guds utvalda folk, om vilka Gud hade sagt till Jakob en gång: jag ska välsigna dig, till du har kämpat med Gud och vunnit seger. I vers 4 står det vidare: dem tillhör ju barnaskapet. Det var med Israels folk som Gud sa till farao: Israel är min förstfödde son, släpp honom, släpp min son, så att han kan hålla Guds tjänst åt mig. Dem tillhör härligheten, det synliga uttrycket för Guds närvaro ibland den. Guds härlighet i molnstoden, i tabernaklet, i templet senare. Vem tillhörde förbunden med Abraham, med Mose, med David? Gud hade förbundit sig att välsigna detta folk. Men nu stod det utanför det nya förbundets välsignelse. Vem tillhörde lagstiftningen, den skrivna lagen? Det var judarna som ägde den framför alla andra folk på jorden. Dem tillhörde gudstjänsterna, offertjänsten, tempeltjänsten, högtiderna, skuggbilderna av den tillkommande verkligheten i Kristus. Nu hade verkligheten kommit, men det levde fortfarande kvar i skuggan. Dem tillhörde löftena, alla gamla testamentets ljuvliga löften om den kommande Messias. Nu hade han kommit, men judarna hade tackat nej. Dem tillhörde fäderna, det var de som hade fysisk anknytning till det som en gång hade blivit givna löftena. Och från dem, säger han till sist, är Messias kommen vad gäller hans kötsliga härkomst. Han är född av judarnas släkt. Han är av Davids familj, av Judas stam, av Israels folk. Han kom till sitt eget, men hans egna tog och icke emot honom. Och allt eftersom Paulus nämner dessa företräden, så är det lika som det snörs om hans hjärta allt mer och mer, och han känner smärtan allt intensivare. Mina vänner, vad är det som ska få dig och mig att känna nöd för vår omgivning? Ja, det är för det första vetskapen om att Kristus har dött för alla människor i Annedal, för alla människor i din trappuppgång, för alla människor på din arbetsplats. Han har dött för dig. Det är för det andra vetskapen om att Gud vill att alla människor ska komma till frälsning och kunskap om sanningen. Det är för det tredje vetskapen om att människan utan Kristus går evigt förlorad. Det är detta, mina vänner, och dessa tre fakta som inte borde få lämna oss kallsinta när vi betraktar vår omgivning, utan som borde få oss ner på knäna, gråtande över deras frälsning. Det är märkligt, mina vänner, att vi har så få tårar i det här avseendet, när det egentligen finns så mycket att gråta över. Vore det fel om vi började känna lite grann för Annedal, för Göteborg, för vår omgivning, för vårt grannskap, lite grann av det som Jesus, Guds son, kände när han kom där ridande på åsnefålen in emot Jerusalem. Och så står det, när han fick se staden, då begynte han att gråta. Då begynte han att gråta. Då gjorde det ont i hans hjärta. Och han ropar, o, att du idag, också du, hade insett vad din frid tillhör. Och han sörjer över Jerusalems obotfärdighet. Och han säger det i 23 kapitlet av Matteus evangeliet. Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat församla dig, lika som hönan församlar kycklingarna under sina vingar, men ni har inte velat. Och han begråter Jerusalems obotfärdighet. Det är herdens känsla för de förlorade fåren. Det uttrycker faderns brustna hjärta för den förlorade sonen. Kanske det är för lite tårar, för lite nöd, för lite känsla och vånda hos oss. Därför att vi inte tror att människor är förlorade utan Jesus Kristus. Och vårt evangelisationsarbete är ganska mekaniskt. Paulus säger till de äldste i Efesus när han tar farväl. Kom ihåg att jag under 3 års tid, dag och natt, oavlåtligen under tårar har förmanat var och en av er. Han skämdes inte för att visa sina känslor. Ibland talar tårar ett bättre språk än de snyggaste argumenten du har. Du må ha kunskap, du må ha tekniken, så att du kan göra människor svarslösa. Men har du den kärlek som vinner den? Argumenten kan alltid mötas med motargument. Men mina vänner, tårar, det argumenterar man inte bort så lätt. Och jag är bekymrad över mitt eget hjärta i det avseendet. Jag känner att jag behöver gripas mer av kärlek. Kärlek och nöd till människor som ännu är utan Kristus. Evangelisten John Rice berättar i en bok om hur han i början av sin evangelistbana ofta grät i sina predikningar. Men han kände sig ganska snart generad över detta beteende. Sån känslosamhet hade han ju inte visat när han förde sina debatter i skolan eller när han höll sina vackra avskedstal vid olika avslutningar. Men nu flöt tårarna utför hans kinder så ofta han ställde sig upp för att förkunna evangeliet. Och han blev skamsen. Jag blev skamsen för mina tårar, säger han. Och jag bad att Gud skulle ge mig bättre självbehärskning. Och snart försvann mina tårar. Och kvar blev bara mina predikningar som torra skal. Då bad jag Gud att återge mig ett brustet hjärta. Att återge mig omsorgen och nöden. Även om det skulle innebära tårar inför mötespublik. Och så håller jag på att bedja än idag, säger han. Och vi predikanter borde som Jeremia en gång bedja. Ack att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en tårekälla. Så att jag kunde gråta dag och natt över det slagna hos dottern mitt folk. Vad finns den nöden hos oss predikanter? Vi är ju olika personligheter och det är inte alltid de yttre tårarna som är de avgörande. De synliga tårarna. Men hjärtats värme, hjärtats nöd och omsorg, personliga engagemang. Den personliga själavinnaren behöver ett förkrossat hjärta. Människor du vittnar för känner instinktivt om hon bara är ett evangelisationsobjekt eller om hon verkligen är föremål för din kärlek. Det är dina tårar, det är din kärlek, din uppriktiga omsorg om deras själ som lik en magnet griper deras hjärtan och får dem att smälta i sin kyla. Gud är en Gud med känslor. Och Gud har skapat oss med ett känsloliv. Till och med Gud tycks röras av mänskliga tårar. När Hiskia var sjuk och bad under tårar så säger Gud genom profeten Jesaja: Hiskia, jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Må Gud genom den heliga ande, mina vänner, ge oss en himmelsk nöd för och kärlek för människor omkring oss. Själavinnandet och evangelisationen sker inte genom metoder i första hand. Vi behöver både strategi och metoder, men utan att våra hjärtan är rörda av nöd för människors frälsning, så skiljer sig våra ansträngningar inte mycket från vilken värvningskampanj som helst. Psalm 126 säger: de som så med tårar skola skörda med jubel. De går stad gråtande och bära sitt utsäde. De kommer åter med jubel och bära sina kärvar. Och när Jesus såg folkskarorna, då ömkade han sig över dem. Eftersom han såg att de var så illa medfarna och uppgivna, lika som får utan hede. Jesus hade nöd för den samaritiska kvinnan, för publikanen Sackeus i trädet, för tullmannen, för fiskarna. I sin nöd för människors frälsning bad han om miskund, till och med för dem som nagade honom fast vid korset. Och innan han gav upp andan så bad han till Gud och mottog i sin nåd en döende rövare. Det var han som berättade liknelserna för oss om de förlorade sakerna, den förlorade sonen, den förlorade mynten, förlorade fåret. Och alla dessa uttrycker nöd och vånda för det som var förlorat. Jesus säger: jag har kommit för att frälsa och uppsöka det som var förlorat. Och när hans hjärta slutligen brast, mina vänner, så brast det just för dig och för mig. Det var kärlek till syndaren som drev honom till korset. Och alla stora själavinnare genom tiderna har haft detta hjärtas kärlek och nöd för människors frälsning. Må Gud förbarma sig över oss genom den heliga andes utgjutande över församlingen, att vi får mer av denna nöd, mer av denna personliga omsorg och iver att vilja se människor frälsta, och mer av känslan av olycka hos oss över att vi ännu inte har kommit. Paulus fann ingen ro så länge han visste att judarna stod utanför Guds välsignelse. Ingen av oss får slå sig till ro i vår vackra kyrka så länge vi vet att tusenden omkring oss ännu är orörda av Guds nåds evangelium. Det måste börja med den helige ande, att han får röra våra hjärtan till gripenhet och större nöd, både i bönen och vittnandet. Amen. Gud, jag beder dig inför det nya året att du skulle röra mitt hjärta så att jag inte vore så kall när jag ser människor på gatan, i spårvagnen. Jag betänker dem som bor i mitt grannskap, dem som vi ser runt om kyrkan dagligen här. Förlåt oss vår likgiltighet, vår bekymmerslöshet, Herre, inför människors eviga väl. Gör oss till en församling som bär nöd på våra hjärtan. En nöd som driver oss ännu mer till förbön och effektivt själavinnande och vittnande under det år som ligger framför. Amen.